Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord. I episteltexten på den tredje söndagen i advent. Så skriver aposteln Paulus i sitt första brev till församlingen i Korint, det fjärde kapitlet och från den första versen. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemlighet skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad betyder människors motiv eller avsikter egentligen? Alltså, ska man ställa frågan, inte bara att du gör eller inte gör en sak, utan också varför? Det betyder väldigt mycket. Låt mig ta ett exempel. En person hjälper en gammal synskadad dam över gatan. Det är väl en god handling, eller hur? Ja, för henne så spelar det kanske ingen roll varför du hjälper henne. Men om vi får reda på ett motiv så kan det visa hur god handlingen var egentligen. Om Nisse gör handlingen för att han är filmad och fotograferad av världspressen och blir omskriven för den. Om Oscar gör handlingen för att han vill imponera på damens dotter. Eller om Stina gör handlingen för att hon är tacksam över Guds kärlek i Kristus Jesus. Vad gör handlingen god? Man kan ta någonting omvänt. Du får ett slag i bakhuvudet. Ja, det gör ont. Men är den som slår dig automatiskt ond? Nisse, han gör handlingen för att han avskyr dig. Oscar, han gör handlingen för att han försöker slå bort en geting som är nära dig men råkar missa. Eller Stina som snubblar och råkar landa med fötterna på ditt bakhuvud. I ena fallet gynnas en person. I andra fallet missgynnas en person. I samtliga fall kan handlingen bedömas olika beroende på vilka motiv en människa har. Det handlar alltså inte bara om man gör eller inte gör en sak. Det handlar också om varför. Är vi inte väldigt snabba att tänka ut eller dra slutsatser om människors avsikter eller motiv? Det där sa han bara för att såra mig. Eller, hon har verkligen ett gott hjärta som hjälper de hemlösa. Eller, Nisse vill alla väl. Eller, Karin, hon tänker bara på sig själv. Men när man pratar om människors innersta, uttalar man sig då inte om saker som vi inte kan se? Saker som vi inte vet någonting om. Det är ju klart att det inre kan komma till uttryck i det yttre. Jesus säger ju, en god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så är det ju. Men samtidigt så kan vissa handlingar vara svåra att tolka. Vad menade han eller hon med detta? Och varför? Var det av misstag? Var det av illvilja? Var det av ett uppriktigt hjärta? Eller var det för att imponera? Gud sa till profeten Samuel: det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. I dagens text säger aposteln: fäll inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Församlingen aposteln skriver till i dagens text befinner sig i en mångkulturell handelsstad som erbjöd allt vad människor önskar. Och också bland församlingens medlemmar fanns de som hade det gott ställt. Men inte bara i det yttre hade de välsignats. Där fanns också andliga nådegåvor i stor mängd. Man talade främmande språk under andens ingivelse. Man profeterade. Man hade gåvor att bota sjuka och så vidare. Men mycket av det som syntes och hördes frestade till stolthet. Man ville imponera på varandra med andliga nådegåvor. Det blev motsättningar mellan fattiga och rika under deras agape-måltider. En sorts måltid där man delade mat och dryck mellan varandra i församlingen. Och i församlingen i Korinth så favoriserades olika ledare. En del gillade Paulus, en del gillade Apollos och en del hade andra favoritpredikanter. Och aposteln vände sig i dagens text mot tendensen att tro att man kan döma efter det yttre skeendet. Det är lätt att missta sig. Om det yttre visar sig som något vi tror eller anar, säger något om det inre, så är det lätt att tro att man har förstått hur en människa har det på insidan. Vad har han eller hon för motiv egentligen? Människor imponeras lätt av det yttre, av vältalighet, att man är bra på att uttrycka sig, av fraser som ser kloka och smarta ut, av vackert utseende, av vackra kläder, av rikedom eller liknande. Paulus varnar i sitt brev till församlingen i Korinth för frestelsen att skryta över en ledare på den andres bekostnad. Kapitel 4, vers 6. Han påminner det om deras egen historik i kapitel 1, och vers 26. Innan de hade blivit stabila kristna, bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa, om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Det var ju lätt att missta sig på aposteln Paulus eget yttre. Han skriver i det andra kapitlet i samma brev från den första versen: när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom bevisning i ande och kraft. Det är inte fel att döma det som rent objektivt eller sakligt är synd. Att tala om för en broder eller syster att det eller detta är fel. Det är inte rätt att ljuga, att stjäla eller att skada någon. Och det är inte heller fel att döma i läran. Att förmana dem som talar i strid med Bibeln, med Guds ord. Men det blir fel när man värderar en person efter det yttre. Och man tror att man kan läsa en människas inre, hans eller hennes motiv eller avsikter. Aposteln ber församlingen i Korint att se bort ifrån hans och Apollos ringa yttre. Han ber dem istället att fokusera på hans kallelse. Vers 1. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Alltså, oavsett hur församlingen uppfattade hans yttre, apostelns fattigdom och bristfällighet i tal och kroppsliga svagheter, så var han och Apollos satta att tjäna Kristus. Var man besviken på dem, då var det alltså en indirekt kritik av Kristus själv som satt dem där. Det fanns också en annan del i detta. I Korintförsamlingen hade vissa av medlemmarna, kanske genom sin omvändelse, kanske genom Guds välsignelse och hårt arbete, förändrats ifrån betydelselösa ringa personer till mäktiga personer. Han skriver ju om dem i vers 8 i samma kapitel. Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar och det utan oss. Paulus säger i princip till dem: ni kommer inte till er för att härska över er, för att stå över er, för att ni ska imponeras av oss, för att vi ska liksom ta emot av er och att ni ska sitta vid våra fötter och betjäna oss. Nej, vi är tjänare. Genom att ge dem ett exempel så tar han udden av deras maktkamp och strävan efter världslig och andlig storhet. De minns ju att Jesus hade sagt, Matteus 23, vers 11: den som är störst bland er ska vara den andres tjänare. Var en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Idag säger han: vi är Kristi tjänare. Apollos och Paulus var Kristi tjänare och tjänare åt församlingen. Men framförallt så var de förvaltare av Kristi hemligheter. Av Guds hemligheter. Att de var tjänare, det betydde inte att församlingen kunde behandla dem hur som helst. De kunde inte heller själva godtyckligt tolka sitt uppdrag. De hade insats i sin tjänst till att förvalta Kristi hemligheter. En förvaltare, vad var det för någonting, Georg? Jo, en förvaltare, det var en person som hade satts över egendomar för att sköta dem. Egendomarna var inte hans egna, men han hade ansvar för egendomarna. Ansvar att de skyddades väl och ansvar att de gav avkastning. Paulus säger att han och Apollos är förvaltare av Kristi hemligheter. Och hemligheter, det kallas, det är evangeliet. Det är det budskap han var satt att förkunna. Och varför kallas det hemligheter? Jo, för att det var fördolt för den här världens människor. Och detta budskap, det kan bara tros och tas emot när Guds ande uppenbarar det för människor och skapar tro. I det andra kapitlet i samma brev så förklarar han: Detta förkunnar vi också inte med ord av mänsklig visdom, utan med ord som anden lär oss, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är en dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Vad är det då för mystiskt budskap, kanske någon säger? Ja, mystiskt är det inte. Det är korsets dårskap som man ägnat en hel avdelning i sitt brev att förklara. Kapitel 1 och kapitel 2. Det är inte komplicerat och det är inte krångligt och därför fördolt. Det är egentligen det enklaste budskapet, så att till och med ett barn kan förstå det. En Kristi hemlighet är fördolt för den andligt döda världen. Därför att det är så långt ifrån allt vad vi naturligt kan tänka ut eller vilja tro. Det är det betyder Kristi hemlighet. Vad är då Kristi hemligheter? Vad består de i? Kristi hemligheter är budskapet att Gud, som är helig och upphöjd från allt ont och som hatar synd, ändå älskar syndaren och vill frälsa alla. Kristi hemligheter, det är att Gud, som är väsensfrämmande från oss, skild ifrån det materiella, ändå blir som en av oss. Han blir en människa utan synd, född av jungfru Maria, Jesus Kristus. Kristi hemligheter, det är budskapet om att han dör en skamfylld död på ett kors utanför Jerusalem. Gudamänniskan låter sig piskas, hånas och dödas för vår skull. Kristi hemligheter, det är budskapet att Jesus Kristus, han gör allt detta för vår skull. För att skulden inför Gud skulle betalas i en enda avbetalning. Att vi genom honom blir rättfärdiga inför Gud och försonade med Gud. Det är budskapet. Att anledningen till att han gör det på inget sätt har med vad vi gör, hur goda vi är eller hur mycket vi förtjänar det. Tvärtom, vi förtjänar inte nåd. Vi förtjänar bara dom. Men han gör det. Han sonar våra synder inför Gud därför att han älskar oss. Det är alltså 100% oförtjänt. Det är budskapet om att när Jesus ropar fullbordat på korset, så är allting färdigt för vår frälsning. Det finns ingenting som kan läggas till det som redan är färdigt. Ingenting av det vi gör eller inte gör kan förändra det Gud redan gjort på korset. Vi kan skärma ifrån oss gåvan. Vi kan skjuta gåvan ifrån oss. Vi kan förkasta gåvan så att vi går evigt förlorade. Men lika fullt är vi försonade, förlåtna och rättfärdiga genom Guds sons död. Om detta budskap, om Kristi hemligheter, säger aposteln i det första kapitlet: eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Om kallelsen att sprida detta budskap som församlingens tjänare säger aposteln idag, som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Ser vi på apostlarna eller församlingens lärare och herdar på något annat sätt? Ser vi på yttre saker som inte har med deras uppdrag att göra? Då har vi kanske inte bara missuppfattat deras kallelse utan också deras budskap. Ska man då inte förvänta sig någonting i övrigt av förvaltaren? Självklart. Aposteln säger idag, vers 2. Av en förvaltare krävs att han är pålitlig. Mig gör det ingenting att ni eller någon annan mänsklig domstol dömer mig. Jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Om förvaltaren inte förvaltar Kristi hemligheter, om han predikar sina egna tankar, om han förvänder evangeliet och spånar i sina egna fantasier, om han avviker ifrån Bibelns lära, då har han ett redovisningsansvar inför församlingen. Skriften säger, en vilolärare skall du visa ifrån dig sedan du varnat honom en första och en andra gång, eftersom du vet att en sån är på fel väg och syndar och har dömt sig själv. Titus 3, vers 10 och 11. Då är han ingen förvaltare av Kristi hemligheter. Men om han är en förvaltare av Kristi hemligheter, då har han ingen redovisningsskyldighet inför församlingen. Han är ju pålitlig i det som är hans uppdrag. Vissa i församlingen i Korint såg dock inte på uppdraget som Gud gett sina tjänare Paulus och Apollos, utan de imponerades av helt andra saker. Av vältalighet, av storhet, av rikedom och ära, av andliga nådegåvor som man skröt med. Som människor gör än idag. Och därför skaffade de sig favoritpredikanter och dömde godtyckligt och på helt felaktiga grunder personer som Gud själv hade kallat att förkunna och förvalta Kristi hemligheter. Och därför säger aposteln i dagens text och i versen efter, från vers 3, mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Man kan ju undra om någon gör en sak för att bli sedd, för att imponera, för att han älskar att bli sedd och hörd. Men sådana motiv är det bara Gud som känner. Också det omvända kan bara Gud se. Om man verkligen predikar evangeliet av ett rent hjärta. Om det är bara kärleken som driver att tjäna Guds församling. Men allt detta är, som vi har sagt, saker som bara Gud kan döma över. Aposteln visste att han skulle få lämna redovisning inför Gud. Och denna redovisningsskyldighet är ingen lätt sak. Det är därför som Jakob skriver i sitt brev, det tredje kapitlet och den första versen. Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Så det är inget lättsamt. Det är inte för att komma undan. Som aposteln säger, mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Jag vill inte ens döma mig själv. Han tillägger ju i versen efter. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Vissa säger, har ni hört det här uttrycket? Vissa säger väldigt lättsinnigt. Döm mig inte. Det är Gud som ska döma mig. Låt Gud döma mig, säger folk. Lättsinnigt. Rycker på axlarna. Och ett sånt uttryckssätt visar ju att man faktiskt aldrig har förstått vad man säger. Det är mycket lättsammare att bli dömda av människor än att bli dömda av Gud. För Gud, han ser ju allting. Gud ser mycket mer än vad människor ser. För Gud ser inte bara vad du gör eller inte gör. Det kan ju människor se. Han ser ju också ditt hjärta. Dina motiv, ditt uppsåt. Och även fast du ofta kanske tänker och känner rätt. Så är det inte alltid så. Det kan brista också där. Man kan göra fel saker med rätt uppsåt. Och man kan göra rätt saker med fel uppsåt. Eller sinnelag, eller motiv, eller vad man vill kalla det, avsikt. Dagens text manar oss att inte fokusera på det yttre eller fälla domar i förtid. Utan se på våra församlingsherdars och lärares kallelse och uppdrag. Och när vi gör det så blir vi glada över att han är en förvaltare av Kristi hemligheter. För det är ju ett ljuvligt ett ljuvligt budskap som han är satt att förkunna och förvalta. Kristi hemligheter, evangeliet. Borde det inte räcka för oss att bli glada? Budskapet, evangeliet, som kan sammanfattas i en halvvers. Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Amen.